Välkomna till Studio DN, fredagen den 27 september. Den gångna veckan har följande hänt bland annat. Greta Thunberg är veckans mest omtalade svensk igen efter ett känslosamt tal på FNs klimatmöte i New York. Följt av sarkastiskt twittrande från president Trump. Och så fick hon det alternativa Nobelpriset Right Livelihood Award allt samma vecka. Skolverket vill stryka antiken från läroplanen i grundskolan och också faktiskt medeltiden, renässansen och barocken. Alla forna civilisationer före år 1700 ska inte längre läras ut i grundskolan. Frankrikes före president Jacques Chirac avled, liksom tv-profilen och julmysskaparen Arne Weise. Jessica Meir blev första svenska kvinnan i rymden. Storbritanniens högsta domstol slog fast att Boris Johnsons beslut att stänga parlamentet var olagligt. Och världens mest populära och lönsamma tv-serie fyller 25 år, nämligen Vänner. Och så det vi ska fördjupa oss i dagens Studio DN. President Trumps maffiabossaktiga telefonsamtal med ukrainska kollegan Volodymyr Zelensky. USA har varit väldigt, väldigt schyssta mot Ukraina. Men jag vill nu be er om en tjänst. Och varför gick reseföretaget Thomas Cook i konkurs? Är det början på paketresans död? Och så börjar vi med FNs omskakande nya klimatrapport om tillstånden i haven. Johar Bendjelloul heter jag. Studio DN alltså, fredagen den 27 september, och den här dagen sker stora manifestationer för klimatet på mer än 2000 platser över hela världen. Ungdomarnas skolstrejk för klimatet som ägt rum på fredagar, rörelsen Fridays for Future, uppmanar nu också vuxna att strejka för klimatet. De här protesterna sker några dagar efter en ny stor klimatrapport från FN om tillståndet för världens hav och de istäckta och frusna delarna av planeten. Maria Gunther, DNs vetenskapsredaktör, är här med oss. Hej!
Hej!
Ja, vad visar den här klimatrapporten? Du ska ta det lite summariskt.
Lite summariskt, den visar ju väldigt mycket. Men det som man kan reagera mycket på är språket. De skriver virtually certain, alltså det här är praktiskt taget säkert. Så brukar inte forskare uttrycka sig.
Nej, det är ju, så gör de ju aldrig. Nej, forskare är ju alltid mycket noga med att kanske om det ena och det andra och sådär. Ja. Det är ju någonting nytt får man säga.
Absolut, och det här vet vi. Alltså, det finns inga tvivel.
Mm. Om vi ska då titta, det är ju en rapport som berättar många olika saker. Vad är det viktigaste vi behöver veta?
Ja, alltså, som du sa så handlar det om havet och planetens frusna delar. Och det är ju en väldigt stor del av jorden. Alltså det är mellan 3/4 och 80% av hela jordens yta. Så det här är ju, ja, det kan ju verka avlägset att tänka liksom på Arktis och hav och sådär. Men det är något som vi är oerhört beroende av alla för vår matförsörjning och rent vatten. Och ja, för transporter, för energi, allting. Men det, framförallt då är det om haven. Alltså, de beskriver på presskonferensen var det någon som beskrev då haven som en tvättsvamp som har sugit upp liksom massor med vår värme och koldioxiden vi har släppt ut. Och det då får ju konsekvenser för haven. De blir varmare. Nu så ökar havsnivåerna mer än dubbelt så fort som de gjorde på 1900-talet. Alltså de tar upp jättemycket energi, de blir varmare, de blir surare av koldioxiden och de blir mindre produktiva. Och
ja, om vi ska ta det, konsekvenserna då av varmare hav, vad är det?
Ja, det är ju varmare hav, vatten utvidgar sig, så de stiger för att vattnet tar större plats. Och så smälter de ju isen i Arktis och Antarktis. Och det ökar ju på så att haven ökar ännu mer. Och det är ju liksom en av de värsta konsekvenserna för människorna är just, eller för oss alla människor, är ju att havsnivåerna stiger. Och vi bor ju mycket nära haven.
Mm. Och en sak som man kunde säga, som IPCC talade om, det är att alltså, klimatförändringarna är redan här och de går oavsett vad vi gör inte riktigt att vända. Vi ska lyssna till Valérie Masson-Delmotte som är viceordförande för IPCC, FNs klimatpanel.
Climate change is already irreversible due to the heat uptake in the ocean. We can't go back. Whatever we do with our emissions, climate change is already irreversible.
Ja, klimatförändringarna är irreversibla, alltså oåterkalleliga, eftersom haven tar upp värme. Vad vi än gör med de framtida utsläppen så är klimatförändringarna oåterkalleliga, sa hon. Maria, om vi tänker oss att vi lyckas nå Parisavtalets mål, som en tankelek, det är inte många som tror det här med well below, en bit under 2 grader, låt oss säga 1,5 grader till och med. Hur skulle haven påverkas då?
Ja, även om vi då lyckas hålla oss till 1,5 grader så kommer haven att stiga. Och nu har vi bättre prognoser för hur det kommer att se ut. Och även om vi begränsar oss till det här målet så kommer ändå haven att stiga med mellan 30 och 60 centimeter till sekelskiftet. Om vi fortsätter som nu så kommer de stiga med över en meter. Men det är ganska mycket, 30-60 centimeter.
Vad skulle det få för konsekvenser? Eller vad får det för konsekvenser?
Ja, det får ju konsekvenser. Det blir översvämningar, de förstör jordbruksmark, det blir erosion, det kommer in i sötvattens, alltså i grundvattnet, så att människor inte får tillgång till dricksvatten. Och ja, vi måste ju flytta på städer. Alltså Göteborg och andra storstäder håller på att förbereda sig för det här, för att det kommer att bli mycket värre. Översvämningar kommer förstöra infrastrukturen, de kommer förstöra.
Du sa att prognosen ändå var bättre än vad de har varit tidigare. Vad finns det för osäkerheter kvar i de här prognoserna?
Ja, den största osäkerheten är hur isen på Antarktis kommer att reagera på de här upphör när det blir ännu varmare. Förut har de inte alls kunnat räkna med Antarktis alls för att det har varit så osäkert. Nu vet vi lite mer om Antarktis, men det är fortfarande jättestora osäkerheter där. Så det kan gå värre än vad vi tror. Om isen på Antarktis börjar haverera, då ligger vi risigt till.
Ja, men du som ändå har läst en lång rad av FNs klimatrapporter, alltså hur reagerade du på den här?
Ja, alltså det är ju, alla är ju dyster läsning, men alltså det är ju, vi vet ju mer och mer mellan varje rapport, och då blir prognoserna värre och värre. Så här illa har man inte vågat säga att det kommer utveckla sig för havet, att det kommer bli så mycket havsnivåhöjning. När förra rapporten kom så fick de kritik för det, IPCC, för att de var för försiktiga i sina prognoser av just havet och utvecklingen på Antarktis. Mm. Och nu är de är fortfarande försiktiga.
Mm. Finns det någon rörelse åt något håll där det finns ett arbete för att liksom begränsa skadorna då?
Ja, rapporten handlar ju också om det, att vi måste ju förbereda oss det kommer förändringar, och vi måste göra vårt bästa för att anpassa oss efter dem. Samtidigt måste vi jobba hårt för att det inte ska bli ännu värre. Alltså, så att de kallar det för urgent and immediate. Alltså, vi måste handla nu och vi måste göra mycket för att få ner utsläppen. Alltså, förändringarna kommer och de sker redan, men vi kan ändå fortfarande begränsa dem så att vi kan hantera dem.
Mm. Och som av en händelse då, samma vecka så var det faktiskt ett extra klimatmöte när världens ledare var samlade på samma plats i New York när FNs generalförsamling hade ett sammanträde. Sades det något där?
Alltså jag kan ju säga som min kollega Janneke Kilberg som var där bevakaren skrev, alltså det var många små steg som togs av många människor. Det var många länder som lovade att de skulle få ner sina utsläpp ännu mer än de sagt tidigare. Sverige och andra länder ska skänka mer pengar till den här klimatfonden som ska hjälpa utvecklingsländer. Det var flera företag som var där och pratade om och visade hur de tänker få ner sina utsläpp. Det är sådana goda förebilder behövs ju. För att alltså, industrin står för 30% av utsläpp, så det är där som det är viktigt att göra mycket för att få ner utsläppen. Mm.
Men samtidigt de stora utsläpparna, de länderna, de låg lågt på det här klimatmötet om jag förstod det rätt.
Ja, Trump tittade ju in en kort stund. Bolsonaro var ju inte där överhuvudtaget. Och båda de är otroligt viktiga. Alltså både Brasilien och USA är otroligt viktiga för klimatarbetet. Men det sker ju mycket i USA även om inte presidenten gör det. Det finns ju mycket stark vilja i i landet USA att jobba för att, bekämpa klimatförändringarna.
Ja, så är det ju. Det är ju ganska många delstater och städer som har bestämt sig för att de ska fortsätta och verka inom Parisavtalets ramar, även om staten i USA struntar i dem.
Ja, precis. Och det finns ju även många inom förvaltningen som också vill jobba för klimatförändringarna. Eller motverka klimatförändringarna förstås. Mm.
Ja, naturligtvis. Tack ska du ha, Maria Gunther, för den här berättelsen om FNs senaste stora klimatrapport som handlade om tillstånden i haven och i världens eller planetens frusna områden. Tack så mycket.
Tack.
Nu om den mycket märkliga historien om huruvida Donald Trump använt sin presidentmakt för att bedriva utpressning mot en utländsk statschef i syfte att skada en politisk motståndare. Det handlar om ett telefonsamtal mellan Trump och Ukrainas då nyvalde president Volodymyr Zelensky. Det var den 25 juli och en visselblåsare från USA:s underrättelsetjänst slog larm om det här samtalet. Där ska Trump ha uppmanat Zelensky att inleda en korruptionsutredning mot demokraten Joe Bidens son Hunter Biden, och det var en uppmaning på ett mycket uppfordrande sätt. Anna-Lena Laurén är DNs Moskva-korrespondent men sitter här i studion nu. Hej!
Hej!
Vad vet vi om vad som sades i det där samtalet?
Ja, vi vet ju att det här Trump då först utbytte artigheter och Zelensky har fått mycket kritik för att han då kallar Trump för en lärare, att han säger att han har följt med Trump och beundrat honom och tagit efter honom. Och sen säger Trump först det här att USA har gjort väldigt mycket gott för Ukraina och nu skulle vi dock ha liksom en tjänst, att jag skulle ha en tjänst att be er om. Och då tar han upp det här att kan du själv titta in i det här fallet med Hunter Biden och det här gas- och oljebolaget som han då var styrelsemedlem för, som började. Det startades en undersökning mot det här bolaget för korruption under den förra riksåklagaren Viktor Shokin. Och sen då avgick den där riksåklagaren och sen avstoppades den här undersökningen. Och det här framstår ju då, om jag lägger fram det så här, så verkar det ju som att det hade med saken att göra. Det vill säga att man stoppade den på grund av Biden, men så var det ju inte, utan att Shokin avgick så berodde på att han var en omvittnat korrupt person. Och det var inte bara USA och vicepresident Joe Biden som insisterade på det, utan det var EU och alla västliga finansiärer och allierade.
Det som har framkommit är ju delar eller transkriberingar som Vita huset har offentliggjort av det här samtalet. Och alltså, vad kan man säga? Huvudpoängen är så här, har han försökt utpressa? Alltså har Trump försökt utpressa Zelensky, alltså då villkora statligt amerikanskt stöd?
Ja, jag måste ju säga, jag läste det ganska noga och det tycker jag inte man kan säga. Alltså, men det betyder inte att det här inte är ganska pinsamt och inte alls bra, varken för Ukraina eller USA. Alltså, men vad det handlar om är ju förstås att Trump förstås, först talar han om då att vi har hjälpt dig väldigt mycket och sen, och nu, han menar att nu ska du hjälpa mig tillbaka och kolla upp den här Hunter Biden. Det är ju det som det handlar om. Alltså, jag tycker utpressning är ett mycket starkt ord. Och det kan man verkligen inte säga att det handlar om. Men däremot så har Trump helt tydligt och klart visat att vi har hjälpt er, så nu får du hjälpa oss tillbaka. Och det är ju lite, det är inte så bra för Zelensky. Och dels det här att han då uttrycker sig så otroligt positivt för allt om Trump har gjort. Det kan man i och för sig sätta på artighetskonto. Och jag tror nog att det pågår ganska mycket fjäskande bakom kulissen som vi känner till. Det här är ju ett samtal som aldrig skulle ha blivit offentligt. Och men det här dels, men det som också är besvärligt att sen säger då Zelensky att det kommer att komma en ny åklagare och han är min person och jag kommer att se till att det är en bra person. Det är ju inte bra.
Nej, alltså det är ju Ryssland och Ukraina som du bevakar. Vad har du läst i ukrainska tidningar? Reaktioner på hur presidenten uppträder när han talar med Donald Trump i telefon?
Det här liberala ukrainska västvända etablissemanget, de är ju nog mycket kritiska, många av dem. Vilket, nu måste jag ärligt talat säga att jag tycker inte att kritiken alltid är motiverad. Det här ganska, jag menar som sagt,
men det finns ju en underdånig ton.
Det finns det absolut. Det finns det absolut. Och det är ju väldigt pinsamt. Och man är ju precis också orolig. Det som de verkligen är oroliga för är ju att Zelensky kritiserar både Merkel och Macron för att de hjälper Ukraina tillräckligt. Och Ukraina är ju helt beroende av EU och EUs välvilja. Och det ser inte så jättebra ut att Zelensky har talat illa om EUs två viktigaste ledare med Trump av alla bakom deras rygg. Att det är ju inte. Och det får mycket kritik i Ukraina för att man tror att man är rädd för att Zelensky har, liksom, har försatt Ukrainas EU-relationer i fara.
Mm. Det är annars så man skulle kunna tänka att de är lite lika, Trump och Zelensky. Att det är, Zelensky är ju en tidigare tv-komiker utan politisk erfarenhet också. Trump är ju en tidigare tv-figur utan politisk erfarenhet. På vilket sätt? Finns det sätt de liknar med den?
No, det finns ju den, alltså, den liksom, ytliga likheten finns absolut. Och Zelensky har till och med kallats för Ukrainas Trump, men där stoppar ju likheten. Alltså jag tycker att de är helt olika totalt som politiker. För att Zelensky, Trump är ju en uttalat polariserande personlighet, mycket populistisk, rasistisk, medan Zelensky är en mycket mjukare personlighet. Han är visserligen populistisk, men han är absolut inte rasistisk, och han är inte polariserande. Det kan man verkligen inte kalla honom för. Han är ju snarare ganska otydlig ibland. Han är en person som på ett helt annat sätt försöker liksom ta som uppgift att ena Ukraina. Han talar mycket mindre om krig än sin företrädare Petro Poroshenko. Han talar mycket mer om att han lyckades få till stånd det här fångutväxlingen med Ryssland. Och det är sånt som inte går att göra med populism, utan det går liksom bara att göra med liksom diplomati och samarbete.
Så, och det var ju en av de största, det var egentligen den enda stora framgången på mycket lång tid för Ukraina, verkligen, i relationen till Ryssland.
Alltså det var den enda, under Poroshenko hände det faktiskt inget så stort enskilt konkret framsteg. Så det, jag tycker nog att den jämförelsen är ganska orättvis mot Zelensky. Det här då att han, den här underdånigheten och fjäskan inför Trump, det var ju olyckligt för Zelensky att det kom fram. Samtidigt så jag tycker också det är viktigt att komma ihåg att det här var ju inte ett offentligt samtal.
Nej, det är ju lite, alltså, vi är ju inte vana vid att ta del av exakt hur det låter när världens ledare talar med varandra. Så det är ju intressant på det sättet också. Har du några iakttagelser där?
No, jag har ju tyvärr aldrig fått vara med under de här tillfällena, men det vet jag absolut med säkerhet att när man ska bygga en relation med någon person som man kanske inte tycker om. Alltså, jag är från Finland och jag har fått med ganska mycket. Finlands president umgås väldigt mycket med. Umgås är fel ord. Han träffar Putin mycket ofta. Och jag är ganska säker på att de pratar också. Eller att han ofta också säger fraser för att göra Putin på gott humör, för att bygga förtroende och så vidare. Det i sig är inte så konstigt. Men det är ju en skillnad på att liksom. Det här, man kan ju säga, om sin enskild, att jag bodde på Trump Tower när jag var i New York, så det tycker jag är helt normalt. Men det här med att kalla honom att jag beundrar dig och du är min ledare.
Och när alltså, övergår diplomatin där, till att bli fjäsk?
Där blev det nog lite fjäsk, skulle jag faktiskt säga. Det också på något plan tycker jag är lite avslöjande för Zelenskys oerfarenhet. Han är ju inte politiker. Och jag tror att han tänkte bara som en människa att han vet att Trump tycker något smickar och nu ska jag liksom använda det här och. Ja, det. Ja.
Men tror du att kan det på något sätt skada Zelensky inrikespolitiskt att det här har framkommit, tror du?
No, delvis hade ju nog skadat åtminstone lite redan, men jag tror inte, åtminstone inte just nu, han har majoritet i parlamentet, han är oerhört populär fortfarande. Och i Ukraina så finns det ju någon annan. Trump är ju inte liksom, vi i Västeuropa har ju, tycker ju instinktivt illa om Trump. Men Trumps, det här personligheten han har, den här liksom buffligheten, så det är ingenting som automatiskt uppfattas som en dålig sak i Ukraina faktiskt. Att jag tror inte, Trump har inte samma urusla image i Ukraina som han har i våra länder. Så det behöver inte vara på något sätt avgörande. Men det är inte snyggt, det är det ju inte.
Till sist en fråga, alltså den här Hunter Biden som då är Joe Biden som kan ställas mot Trump då i presidentvalet nästa år, son till Joe Biden. Alltså vad gjorde han överhuvudtaget i styrelsen på ett ukrainskt bolag?
Han blev ju medlem i den här styrelsen i Burisma 2014, så satt han i 5 år. Och 2014 utbröt kriget mot Ryssland, eller förlåt, 2014 precis. Och då Poroshenko blev president och det fanns en sån här drive i Ukraina att man ville liksom på alla sätt, man placerade väldigt mycket utlänningar på olika poster då. Alltså halva regeringen bestod av framförallt georgiska men också en litauisk och några amerikanska medborgare. Och ukrainska företag, och det här var ju nog Hunter Bidens misstag. Det här ukrainska gas- och oljebolag är omvittnat korrupta och de behövde putsa sin image. Och det passade ju jättebra då att få liksom en högt uppsatt amerikansk son som styrelsemedlem. Hunter Biden har ju ingen erfarenhet av olje- och gasbolag. Det är ju helt klart att han fick ju den tjänsten för att han är Joe Bidens son. Och det förvånar nog mig ganska mycket att pappan inte insåg att det här ser inte bra ut. Men det här är också lite, tyvärr tror jag nog en del av den här väst, ett problem som vi har lite i väst. Att eftersom Ryssland beter sig som man gör mot Ukraina, så kan Ukraina aldrig göra fel. Att de liksom, Ukraina är på något sätt på det goda sidan, och då ser man inte att sådana korrupta gas- och oljebolag ska man hålla sig ifrån med fem meters käpp. Alltså Biden borde aldrig ha gått med i det här.
Vi ska avsluta med att höra vad Zelensky själv har sagt om de här misstankarna om att han har låtit sig utpressas av USA:s president Donald Trump.
На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років.
Vad sa han där?
Här sa han att ingen kan utöva påtryckning mot mig som den oberoende Ukrainas president. Endast en person kan pressa mig, och det är min 6-åriga son. Och det var ett ganska bra svar. Det var då ryska journalister som pressade honom om det här samtalet med Trump. Och de ställde frågan på ryska, och han svarade på ukrainska. Och det ukrainska är inte Zelenskyjs modersmål, hans modersmål är ryska. Och ukrainska han fått lära sig, och han man märker att han har jobbat hårt för att verkligen kunna uttala sig på ukrainska nu. Och han lyckades på ett ganska elegant sätt då flytta fokuset till någonting väldigt oskyldigt, att han är pappa till en 6-årig pojke, och det vet ju alla hur barn kan pressa ut sina föräldrar, men han lyckades få det till att han liksom bekräftar ju inte att Trump skulle ha pressat honom. Man hade sagt att ingen kan pressa mig. Så det var ju ett ganska elegant svar.
Men han är ju komiker i grunden, så han är, sådant han, kan han.
Verkligen, han kan det här med att snabbt liksom i ögonblicket fånga någonting.
Du, till sist här, du har fått ett fint pris, Anna-Lena.
Jo, jag har fått Magdalena Ribbings stipendie. Alltså det årliga stipendiet ur Magdalena Ribbings minnesfond.
Och Magdalena Ribbing är ju då DN-skribenten som var expert på hur man uppför sig, kan man säga, i korthet. Vad har du för relation till henne?
Jag läste henne väldigt mycket, som ju väldigt många gjorde när hon skrev. Och jag tyckte hemskt mycket om henne, för att hon... Jag tyckte om hennes liksom mod, att hon kunde vara liksom sträng på ett bra sätt, och samtidigt för fram det här som jag tycker är så himla viktigt när det gäller att kunna uppföra sig. Att det handlar inte om formaliteter, utan om att vara intresserade av andra människor, prata med dem, visa hänsyn, ställa frågor. Det var mycket enkla saker som hon förde fram, sånt som jag tror att är lätt för människor att förstå. Och sen gjorde hon det med den här självklara auktoriteten som man har när man är en bildad person, och man har fört sig det fina salongen, och man faktiskt vet vad man talar om. Så jag tyckte väldigt mycket om henne.
Gratulerar till detta.
Tack.
Och tack ska du ha för att vara med här.
Tusen tack.
Om en sak som också hänt den här veckan, att det brittiska reseföretaget Thomas Cook, som också äger svenska Ving, gick i konkurs. 150 000 brittiska semesterresenärer strandsattes och fick flygas hem i den största evakueringen i fredstid i Storbritannien. 22 000 människor över hela Europa riskerar nu att förlora jobbet. Torbjörn Pettersson, DNs reporter, har skrivit om detta i veckan. Hej!
Hej!
Varför gick Thomas Cook i konkurs?
Ja, de misslyckades med att dra in de 2,5 miljard kronor i sista stund som de hade behövt för att undvika konkurs. Och de fick också nej från brittiska regeringen. Och själva hade de ju under en längre tid hittat vad som var fel med verksamheten, eller skyllde på. Och det var bland annat då klimatkrisen. Att det var politisk oro på en del av de resmål dit de flög, till exempel i Turkiet, där det skedde sprängningar och det skrämde turister. Och en tredje sak var den varma fina sommaren i norra Europa 2018, som gjorde att folk inte behövde boka flygresor för att få sol. Och sen i år Brexit, vilket gjorde att britter då sköt upp sina beslut om att köpa resor. Allt det där, men det kanske var på så sätt också att de själva hade hamnat på efterkälken. Alltså både finansiellt och sättet som de drev sitt företag på.
Och vad, på vilket sätt hade de hamnat på efterkälken?
Alltså först om vi tar skulderna då. 2007 så gick de ihop med ett annat företag, My Group Travel, och blev Europas största resejätte. Och sen köpte de på sig massa bolag allt eftersom, och skulderna växte. Och mellan 2011 och 2018 så betalade de räntor till sina långivare på 14 miljarder kronor. Men det var ju nog inte bara det, utan de hade liksom inte kommit på hur dagens resenärer vill resa riktigt.
Vad var det de inte hade förstått?
Alltså, De hängde inte med sin tid, ska man säga. Hade de chefernas i dagens företag Thomas Cook varit lika innovativa som grundaren Thomas Cook, så hade de nog inte behövt gå i konkurs.
Mm. Hur var grundaren då?
Ja, men han var... Det var nog en lirare. Han var möbelsnickare. Sen var han också nykterhetskämpe.
Och detta var vilken tid?
Det här var på 1840-talet. Och det var då en dag på försommaren 1841 när Thomas Cook var ute och vandrade till ett sånt nykterhetsmöte. Och han gick över 20 kilometer. Och det var då han fick idén för hur han då skulle kunna locka fler människor till nästa möte. Jo, de skulle ta det nybyggda tåget. Så han reserverade plats på tåget, och på tåget steg då 485 nykterhetskämpar som betalade en skilling styck. Och det blev succé från början. För när tåget rullade in på Leicester station igen, det här var den 5 juli då 1841, så var ju alla nöjda och glada. De hade haft en fantastisk dag, det hade varit marschmusik och tal. De hade spelat spel och de hade druckit te i parken. Och det där ledde till att Thomas Cook började arrangera resor till Skottland, Liverpool, Irland. Men det stora kommersiella genombrottet, det kom när han lyckades då få 150 000 britter att resa med tåg till London 1850, året innan den stora utställningen. Och det ena gav det andra. Han började arrangera resor till Europa, framförallt till Italien. Och då hade han, som den innovatör han var, kommit på en förbetald kupong som gjorde att turisterna, när de kom till det italienska hotellet, kunde betala med den kupongen. Alltså någon typ av hotellvoucher kanske.
Ja, men det hotellvouchern, den finns ju fortfarande kvar i viss mån. Precis. Om man förbetalar ett hotell. Så
han var ju tidigt ute. Och sen så utvecklade han också resechecken som gjorde att de kunde få ut valuta, den lokala valutan på plats.
Ja, just det, resechecken, den kommer jag ihåg när jag, för 20 år sedan när jag började resa, att den fanns, den hade man med sig.
Den var säker.
Ja, det var istället för kontanter, för att då man blir bestulen så kunde man lösa in dem igen.
Men ja, han fortsatte att utvidga sitt reseimperium och arrangerade resor till Nordamerika där de åkte tåg. Han hyrde in ångfartyg på Nilen. Han jobbade ihop med sin son. Det samarbetet gick inte bra, för de splittrades till slut. De hade olika syn på hur företaget skulle drivas. Långt senare, när han dog 1892, långt senare under andra världskriget, så stod företaget Thomas Cook för första gången på randen till konkurs. Och 1948 så blev det förstatligat, och det blev i statens ägo fram till 1972. Och sen, efter det, kom ju verkligen den guldkantade åldern för charterturismen.
Mm. Och vad är det då, hur har människors sätt att resa förändrats då? Vad är det Thomas Cook inte har hängt med i?
Först så kan man väl säga att folk vill ju fortfarande väldigt gärna resa utomlands. Det finns undersökningar i Storbritannien som säger att 60% av invånarna där reste utomlands förra året, mot 57% året dessförinnan. Så det underlaget finns, men idag så reser de ju hellre till städer än till stränder. De flyger gärna med lågprisbolag, bokar in sig på Airbnb och sköter allting själv på internet. Och det skedde då samtidigt som Thomas Cook hade kvar sina kontor och resebyråer som kostade dyra hyrespengar. Och de hade visserligen försökt börja ställa om, men den omställningen verkar ha kommit för sent.
Mm, och då är det ju paketresor man säljer, resa och hotell. Och precis. Dessutom så äger de massa hotell runt om i världen.
Exakt.
Vad tror du kan något rädda Thomas Cook?
Det verkar ju som att vissa delar av Thomas Cook kommer att räddas, och det där är ju långt ifrån klart än. Konkursförvaltaren ska sätta sig in i alla detaljer först innan de kan gå vidare med det.
Mm. Det finns ju delar som funkar ganska bra, som till exempel Svenska Ving verkar ju funka okej.
Precis.
Ja, tack ska du ha, Torbjörn Pettersson, för detta. Tack så mycket. Det var allt från Studio DN den här veckan. Joar Bendjelloul heter jag. Oliver Bergman sköter tekniken, och Studio DN är ett samarbete mellan Dagens Nyheter och Bauer Media. Tack för att ni har lyssnat.